Jesus, helt enkelt.
Välkomna till ett nytt avsnitt med Jesus helt enkelt. Det här är Sanna och dagens avsnitt är inspelat i sommar på EFS Prästänget under en kafékväll. Så det är lite bakgrundsljud, men det gör det bara extra mysigt. Ja, men välkommen hit Nina.
Tack. Här har jag ju inte varit tidigare i sommar.
Nej.
Eller jag menar många gånger.
Välkommen hit igen.
Tack. Vad roligt att vara här med dig.
Ja. Vem är du?
Vem är jag?
Ja.
Det är en sån där fråga man måste upprepa. Fast jag har ju då funderat vad jag ska säga. Mm. Och jag kan väl berätta att jag är 46 år. Och jag har gått med Jesus mer än halva mitt liv nu. Jag är gift med Bengt och vi har två fina tonåringar där hemma. Och hemma är ju då uppströms en kilometer eller två är det nog. Så är det en fin sommardag så tar vi båten till gudstjänsten här på Prästänget. Mm. Så är det.
Härligt.
Mm.
Om du tänker någonting som intresserar dig eller engagerar dig, vad är det?
Jag har haft lite berg- och dalbana i livet sista åren faktiskt. Åtminstone ett år. Och fått omvärdera ganska mycket. Jag gick hem med en sjukskrivning. Jag gick in i den berömda väggen i slutet av april och blev helt sjukskriven. Och var hemma i 3 månader. Så det är ganska nyligen jag har börjat jobba på 25%. Under de här 3 månaderna jag var hemma så hann jag ju fundera ganska mycket. Och det är svårt att bryta mönster. Jag var ju tvungen att ta bort saker jag har gjort. Både i kyrkan, inom det fackliga, som skyddsombud. Och då, ibland så vet man inte vem man är när man har tagit bort det där. Men någonting som jag är intresserad av, förutom trädgård och hus och sådana där pysselsaker. Något som ger mig energi som jag inte kommer att lägga bort. Det är ju det jobb vi gör i församlingshemmet här i Skellevad med Alfa Grupp. Det är en sån sak som ligger mig varmt om hjärtat. Så den behåller jag. Och vad jag har fyllt på med då när jag plockar bort så mycket, det är att vara ute och gå i skogen. Sätta mig på ett berg eller på en stubbe. Ta med min dagbok. Och skriva lite grann. Sjunga lite grann. Be. Och hitta något lugn. Så det får inte plats där många hobbies just nu direkt. Det är klart jag gillar ju att resa när tillfälle ges och så. Men jag fokuserar på mig, naturen och så alfakursen.
Mm. Men det tycker jag lät som ganska lagom.
Mm. Det var lite för mycket förut. Det var inte så lagom.
Nej, det brukar ju vara därför man hamnar i den där väggen. Mm. Men det är ju klart att då har man haft många saker på gång så kan det ju kännas som att man inte gör någonting.
Det kan kännas som en förlust.
Mm.
Att man har tappat någonting. Som jag då har varit en görande människa. Jag har ju min inre motor som liksom går och går. Vad kan jag hitta på nu? Och då tappar jag ju bort mig själv lite igen. Vem är det som är kvar då om jag inte gör de här sakerna? Och det har varit en ganska jobbig men fantastisk resa i alla fall.
Mm.
Sett i backspegeln.
Mm.
Nu är ju framrutan betydligt större än den här lilla backspegeln. Så att jag tittar ju framåt. Men tittar jag bakåt så ser jag att oj, vad mycket som har hänt.
Mm. Du sa att du har känt, eller var det troende halva ditt liv ungefär?
Ja, mer än halva mer mitt än liv halva har det hunnit bli.
Mm. Ja. Lärde du känna Jesus vid något speciellt tillfälle? Eller hur?
Ja, det gjorde jag.
Hur kom det sig?
Och jag har ett datum.
Du har ett datum.
Det är jag glad för. För det var väldigt konkret.
Mm.
Jag gick sista året på gymnasiet. Jag hade gått om ett år så jag var alltså 19 på mitt 20:e. Och var ganska trasig och sliten och riktigt i behov av Jesus. Jag måste berätta vad han som skapade den här alfakursen, han berättade om när han och hans fru möttes. Han, apropå var trasig, han hade nyss blivit kristen och han älskade Jesus och han ville berätta om Jesus för andra. Nicky Gamble heter han, nu kommer jag på det. Men då måste ju människor först förstå att de behöver Jesus. De måste ju se att någonting är trasigt. Ungefär som jag var där sista året på gymnasiet. Jag var bara ute och härja och söp och höll på med massa dumheter. Och jag vägde 47 kilo och jag mådde verkligen inte bra. Jag åt inte ordentligt. Nicky Gamble, han i sin entusiasm så bestämde han sig för när han skulle gå på fest. Det handlar inte om mig, men jag måste berätta det här.
Ja, det går jättebra.
Då bestämde han sig för att första människan jag träffar ska jag prata med om Jesus. Så han mötte en kvinna där som var lite bekant sedan tidigare. Och så säger han så här, för att hon skulle förstå att hon behövde Jesus. Du ser förfärlig ut. You look terrible på engelska. You need Jesus. Du behöver Jesus. Och det var inte så bra start kanske, men de har nu varit gifta i över 40 år. Så blev det. Men jag behövde verkligen Jesus och Gud styrde vägen helt enkelt. Och det var min nuvarande man som var budbäraren. Han sökte upp mig. Vi hade ju umgått liksom några år tidigare i högstadiet så där. Så sökte han upp mig. Jag råkade vara ensam hemma på julafton. För jag ville absolut inte följa med släkten i mitt dåvarande tillstånd upp till Norrbotten där. Utan jag var hemma i huset och han skulle få tomta för sina syskonbarn. Då svängde han förbi hos mig. Ensam hemma på julafton. Ni förstår, det här var ju tragiskt. Och så fortsatte vi ses efter det. Vi hade ju inte sett på flera år och så bara svängde han in. Alltså, är inte det Guds ledning som vad? Mm. Och så fortsatte vi träffas i januari, februari, så vart vi ihop i mars. Och när vi vart ihop så var det ganska många långa kvällar med tekoppar som han kallnade flera gånger om. För vi hade väldigt mycket att prata om. Och det som bubblade i mig var ju det här med Jesus. Jag kunde inte förstå att någon skulle behöva dö för mig. Det var helt obegripligt. Jag har alltid trott på Gud. Innan jag konfirmerades, när jag gick i söndagsskolan när jag var 6-7 år. Det är klart att Gud finns, men Jesus var jättesvår. Vi blev ihop i mars och det gick intensiva månader. Och 20 maj, och det här var 90, måste jag tänka här, 92. Då var vi på en ungdomssamling på EFS i stan. Och där och då blev jag så otroligt gripen. Vi satt i bänken och det pågick förbön där framme. Det var, jag måste vara till slut av mötet, tänker jag. Och jag hade ju bara bromsa och bromsa och bromsa. Nej, jag vill inte. Nej, jag vill inte. Så Gud var tvungen att visa mig genom att det kändes som att någon tog tag i liksom nacken så här och lyfte. Och så nu ska jag gå fram till förbön. Så då gick jag fram. För det var tydligt nog för mig. Där bröts mitt motstånd ner. Och då tog jag emot Jesus. Där och då. Det är det bästa jag har gjort. Bengt var ju där med mig. Och han skulle föra iväg till Uppsala morgon efter. Jag vet inte vad han ska göra. Så vi hade ju inte tid att liksom umgås resten av kvällen. Han var ju tvungen att få hem och sova. Så han släppte av mig hemma i mina föräldrars hus där jag bodde. Och sa att jag skulle läsa Johannes evangeliet. Och så sa han godnatt. Och då läste jag och läste och läste. Och var som ett rus. Det var som att jag förstod och jag kunde inte få nog. Jag ville bara ha mer och mer. Och sen fick jag nog sova några timmar och dagen efter var det ju söndag. Så då skulle jag ju ta mig till, ja, närmast var ju Morkyrka, för jag bodde i Gottne. Så då tog jag bilen till Morkyrka och det var en jättetör högmässa. Ni vet hur det kan vara. Ja, men åh. Men det gjorde ingenting. För jag satt där i bänken och var så lycklig. Så mötte jag Jesus.
Fantastiskt. Mm.
Roligt att få berätta. Det var flera år sedan jag gjorde det.
Vem är då Jesus för dig?
Han är en förebild. I vintras, under några månader, hösten, vintern, så läste jag evangelierna. Matteus, Markus, Lukas, Johannes. Och så började jag om. Matteus, Markus, Lukas, Johannes. För jag ville bara fokusera på Jesus. Mm. Och se, vad gjorde han? Vad sa han? Vilka umgicks han med? Vad visade han för känslor? För att lära känna honom mer. Och det verkar ju jätteknäppt. Om man har varit kristen då i 25 år. Men det är ju både ups and downs. Det är ju liksom svacker. För inte har jag ju då varit så brinnande som jag var den första tiden alltid. Utan det har varit öken emellanåt. Mm. Men Jesus är ju den centrala för mig. Den centrala personen. Och han är verkligen en person. Mm. Han är nära. Han var människa. Och jag brukar tänka det när jag ber att, ja men, du förstår ju Jesus när det är någonting som är drygt. Mm. Eller om jag känner mig misslyckad. Eller som nu när jag var sjukskriven när jag inte har någon ork. Och jag tänkte, hur var det för han när han bad den här sista natten i Getsemane? Mm. Hur ansatt han måste ha varit av tvivel. Och haft ont i själen. Mm. Men han är alltid där med mig. Alltid. Mm. Och det vet jag. Och jag kan prata med han när jag vill.
Hur påverkar det din vardag att du känner Jesus?
Jag är som sagt väldigt, väldigt tacksam att jag mötte Jesus. Och jag vet inte vad jag hade varit idag om inte Gud hade styrt och ställt. Och öppnat så många dörrar och ordnat med det. Och övertalat mig egentligen. Vardagen. Det är otroligt viktigt att starta upp en dag på ett bra sätt. Och jag vill inte förlora det jag har. Vilket det har känts som i öken år. När det har varit torrt. Det har inte funnits något vatten. Då är man ju inte så sugen på att be. Men det jag har märkt är att ju mindre jag söker mig till undervisning, gudstjänst, bön, lovsång. Desto torrare blir det. Så jag är jättenoga nu med att börja dagen med dagens bibelord i bibelappen. Brukar träffa rätt många gånger. Jag är ingen bönemänniska, men jag sänder några tankar att Gud ska vara med mig. Gå gärna på samlingar med lovsång. Lyssna gärna på lovsång. Vad frågar du?
Ja, hur det påverkar din vardag. Aha. Eller vad det innebär att leva med Jesus i vardagen.
Det skulle vara väldigt fattigt utan Jesus. Det tänker jag också när man pratar med andra som inte är troende. Att försöka sätta ord på och beskriva vad det innebär. Och skillnaden, vilken rikedom det är. Och vilken fantastisk gåva det är. Att gå med Gud. Att gå med Jesus. Jag vet inte hur jag sätter ord på det.
Faktiskt. Nej, men det är ju jättesvårt. Tycker jag också.
Men bara det att vi har en god Gud som vi får be till i allt, stort och smått. Eva Lotta brukar säga, god morgon Jesus, vad vill du att vi ska göra idag? Mm. Hon berättar. Det är väldigt vardagligt och enkelt. Mm. Men att vi också får komma med det här svåra, det som tar lång tid att brottas med och komma till rätta med. Mm. Ja, det är en enorm rikedom. Och det är någonstans det jag försöker förmedla när jag pratar med arbetskompisar och ja, händer att jag får samtal på bussen.
Jag tänker att på något sätt så blir det ju, jag tänker det här när du berättade att du läste evangelierna flera gånger. Mm. Och det blir ju lite som att man lever med någon slags referens, eller liksom att man, för jag menar, vi kan ju ha många förebilder eller idoler och så, det är väl kanske lite över tid. När man är ungdom är det väl ofta kanske att man har åtminstone de man ser upp till väldigt mycket. Och sätter man då Jesus som den här förebilden, då kommer ju det påverka, tänker jag, i stort sett allt jag gör till slut. Alltså, och jag tänkte på den här händelsen som du delade med mig nu innan, liksom att man började reflektera. Hur reagerade jag nu? Var det där i kärlek? Eller vad hände? Och att hela tiden på något sätt reflektera tillbaka, liksom att ja, hur skulle Jesus ha gjort, eller var det här kärleksfullt, eller på, ja. Mm. Men sen är det, och det är väl det, det är ju många gånger vi brister, och det är ju på något sätt det som är grunden i hela evangeliet, varför vi behöver Jesus.
Det är faktiskt en sak som är väldigt lätt att känna igen sig i när man pratar med icke-troende om Gud, om förlåtelse, om att Jesus dog på korset. Det här som var så otroligt svårt för mig att begripa. Jag brottas med det i konfirmationen, och så gick det då några år tills jag faktiskt accepterade det. Det är ju jättesvårt liksom att säga att man behöver förlåtelse, för då säger jag ju också att då har jag gjort något fel. Och arvsynden är ju, den tycker jag är knepig. Men det som är lättare att prata om, det är ju att, men har du någon gång sårat någon? Har du gjort det? Har du liksom råkat göra någonting som jag efteråt känns i magen, magtrakten, liksom att det där var inget bra? Och varenda människa kan sätta check. Ja, visst, så är det. Ja, men då har man någonstans där man kan börja prata. Mm. Om förlåtelse och vad det gör igen. Mm. Att man får ge förlåtelse, man får be om förlåtelse, man får ta emot förlåtelsen. Mm. För där är någonting som alla känner igen sig. Mm. Hoppas jag. Annars ja. Är man inte människa. Nej, är det någon här som aldrig har behövt be om förlåtelse för någonting? Är det någon som aldrig har gjort något fel? Jag trodde väl inte det.
Ja, men det är ju det. Det är ju liksom våran gemensamma nämnare på något sätt. Som gör oss till människa. Men samtidigt så, ja, det är ju så fantastiskt där med nåden. Att den räcker för allt. Och för det som känns som ingenting. Men det är ju så, det är ju så otroligt skönt att ta emot förlåtelse. Alltså om man känner det här, det är som gnager. Och att veta på något sätt från, jag menar, att kunna ta emot det från Gud. Liksom, att jag kan komma med vad som helst, vad jag än har gjort. Mm. Och bara säga, ja, nu, det sket sig totalt. Så här blev det. Pannkaka. Men då när man säger det och liksom lägger fram det inför Gud, att verkligen, ja, jag upplever det väldigt konkret, liksom, den här kärleken och den här förlåtelsen. Att ja, men du är förlåten.
Den känslan du har då när du upplever att nu är jag förlåten. Mm. Tänk att kunna kommunicera utan på ett bra sätt. Ja. Berätta för andra. Mm. Och stråla ut kärleken och förlåtelsen. Mm. Det är ju då Guds rike kan växa.
Verkligen.
Därför att det gör folk nyfikna. Mm. Vad är det ni har som får dig att stråla? Mm. Så stråla mer. Mm. Där vi går. Det är så vi får göra.
Ja. Brukar du prata med andra människor om Jesus?
Namnet Jesus är sällan. Men jag pratar om Gud. Och blir ett längre samtal så pratar jag om vad Jesus gjorde. Och uppmanar till att läsa om just honom. Mm. Och beskriver Jesus som en fantastisk ledare. En enastående människa och 100% Gud. Det här som är obegripligt. Mm. Men jag brukar säga smaka och se. Sen har jag prövat att be för människor som jag inte känner. Och det är ju verkligen ett steg ut i ingenting. Men jag har märkt att lika så när jag haft mötesledningar på EFS Gullänget sista gångerna. Nu har jag tagit paus där också. Men då har jag inte haft någon aning om någonting. Utan då har jag bara släppt till Gud. Ungefär som det blir när man tar det här steget ut i det okända. När man frågar om man får be för någon som man inte känner. Som man träffar på bussen liksom. Mm. Men då tar Gud hand om det. Det tror jag. Mm. Jag är lite rädd att bli bufflig. Att gå i egen kraft. Att bli någon typ av, nu lägger vi handen, alltså inte så. Men jag brukar. Men de gånger jag har gjort det, till exempel så var det på bussen. En kvinna som klev på, bara några hållplatser från stan där jag skulle kliva av. Och hon gick illa, hon hade käpp och gick illa, såg ut att ha ont. Så då frågade jag henne vad hon hade gjort och det var ingen som visste vad det var för någonting. Och så sa jag, men är det någon som har bett för dig? Nej. Och så pratade vi lite grann om bön. Sen var vi ju framme i stan och där var jag tvungen att kliva av. Och jag önskar som att mer sådana tillfällen, mer frimodighet, de dyker upp nu och då. Mm. Men lite ödmjukt, är det någon som har bett för dig? Eller kan jag få be för dig? Det gör vi som kristna i Jesu namn. Mm. Och det finns löften i Bibeln om att Gud vill höra bön och att vi ska göra så. Det är en uppmaning. Mm. Ungefär så, inte något mer påträngande. Och jag hoppas ingen tycker det är det heller.
Nej.
Jag hoppas inte det.
Mm. Vad är viktigt för att hålla den här relationen vid liv? Du var ju inne lite på det, men det här just att när det känns torrt. Och
det är det här dagliga. Alltid det här dagliga.
Mm.
Och vi kristna, eller jag ska tala för mig själv och kanske de i min ålder lite yngre. Nej, jag vet inte. Jag kan inte tala för någon annan. Men under ökentider när jag inte har läst Bibeln, då lär jag mig ingenting. När jag läser Bibeln mycket, då har jag de här bibelorden att plocka. Han låter mig vila vid gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Och så kan det där ploppa upp hos mig. Precis när jag behöver det.
Mm.
Kom till mig alla ni som är tyngda av bördor. Och det är Gud vi lever och rör oss och är till. Alltså sådana här saker som. Hade jag inte läst det. Hade jag inte umgåtts med Bibeln. Då finns det ingenting att stå på.
Mm.
Så den rutinen. Det låter ju jättetråkigt. Men vanan att läsa Bibeln. Att bygga upp, inte för att kunna bibelord utan till och argumentera, men för min egen, så att de här kan dyka upp från Gud helt säkert när jag behöver det.
Mm.
Det tror jag är det allra, allra viktigaste.
Den dagliga bibelläsningen.
Ja, jag tror det. Mm. Jag är som sagt ingen bönemänniska. Jag jobbar på det.
Mm.
Jag har mycket ord, men inte just när jag ska be. Då kan jag mest sucka och skicka lite tankar.
Mm.
Men det är jätteviktigt det också.
Mm.
Men jag är bättre på att läsa.
Man kan väl, jag tänker man kan be på många olika sätt. Men där har det också blivit för mig att liksom varva på något sätt. Alltså jag tänker ju att bibelläsning är ju på ett sätt bön, eller alltså det är ju kommunikation i alla fall mellan mig och Gud, där Gud får tala sitt ord in i mitt liv. Men sen utifrån det man läser, att liksom kunna också reflektera, vända det tillbaka till Gud. Och det kanske du också gör liksom i dina tankar. Men, och sen sa du brukar skriva dagbok och lite sånt här. Och då tänker jag, det är ganska lätt för mig i alla fall, att när man skriver att på något sätt få ner det. Ibland kan det kännas konstigt eller svårt att bara sitta och prata rakt ut i ingenstans. Men att skriva tycker jag känns oftast bättre.
Mm, jag håller med dig. Det är lättare att skriva en bön. Mm. Än att tala ut den.
Hur tycker du att, det är att följa Jesus? Är det kul, enkelt, svårt, lite olika?
Det är väl olika dagar, tänker jag. Mm. Eller olika perioder. Det är ju enkelt på det sättet att jag får ju alltid komma precis som jag är.
Mm.
Och ibland om jag är missmodig eller känner mig dålig, då kanske jag inte har lust att komma. Men jag får ju komma då också.
Dörren är alltid öppen.
Dörren är alltid öppen.
Har du haft någon särskild period? Nu tänker jag att du kanske hade det där liksom i början skedet där. Tvivel eller frågor eller brottning eller sådär i din tro. Men senare sen du tog emot Jesus, har du haft någon period så där särskilt? Och vad handlar det om?
Jag har ifrågasatt och brottats med varför det händer saker som verkar så onödiga och sorgliga. I de stunderna har jag också varit glad att jag har Gud. För vem ska man annars gräla på?
Mm.
Vad tar man vägen med ilskan? Där tycker jag synd om de som inte har Gud. Alltså, vem ska man vända sig till när det är svart?
Mm.
Jag blev kristen i maj. Och i mitten av september så blev min bror påkörd och dog. Han var 7 år. Och jag var ju då 20, hade jag fyllt. Och det var ju jättetufft. Och antingen var det bra att jag var nykär i Gud. Eller så, alltså, det vart ju jätteturbulent. För varför?
Mm.
Ni förstår. Alltså varför hände det?
Mm.
Men då vände jag mig till en präst. Och vi pratade mycket och ofta. Och han, den stackaren, fick ju ta alla frågor som inte går att svara på. Men det var bra ändå att få veta att ja, men han har ju gått med Gud länge.
Mm.
Och han tålde.
Mm.
Det gjorde han. Han tålde det. Och då tänker jag att kyrkan, präster, pastorer, medkristna, när det händer, när man brottas, så är väl det bästa stället att vända sig.
Mm.
Det var likadant när vi förlorade en bebis 2009. Var skulle vi gå om inte till kyrkan?
Mm.
Och det känns ju också liksom helt meningslöst. Varför skulle det gå 8 månader och så sen ingenting? Men jag har aldrig tvivlat på Gud, utan istället varit otroligt tacksam att jag har haft Jesus vid min sida.
Mm.
Inte ensam.
Jag blir fascinerad över det här som du säger, liksom att du ändå, ja, men som där som när du ändå var ganska ny i tron, att vända dig till en präst och ta kontakt.
Min man är klok. Han rådde mig att vända sig till präst. För vad skulle han göra av alla mina, av all min ilska, av alla mina frågor? Så han tog den präst som var närmast honom och sa att prata med honom. Så det gjorde jag. Så det var bra.
Mm.
Hur skulle man annars komma på det? Ny i tron och inte ha någon sammanhang, eller mest bara kär och galen.
Mm.
Ja, det var jättebra.
Mm. Ja, men vi behöver ju verkligen varandra. Alltså, där tänker jag om man nu liksom, det man brukar lära sig i konfirmationen om de här 4 benen. Där ja, brödraskapet eller gemenskapen är ett av de här 4. Och det är ju, ja, vi behöver verkligen varandra. Och det där är ju så värdefullt i stunder när det känns så där svårt. Och särskilt när man får alla de här varför-frågorna som det inte finns några svar på. Men ändå att bara få fråga dem och få bolla saker. Och till slut kanske man kan landa i att man får inte svar på allt. Men ändå bara att man känner att man kan fråga.
Mm.
Och att det finns någon som lyssnar. Det betyder mycket.
Och någon som säger att vi ska tacka Gud i alla omständigheter. Och vända oss till Gud i alla omständigheter.
Mm.
Någon som liksom påminner om det.
Mm. Ja, men det finns ju alltid saker att tacka Gud för. Och där är det ju liksom vad man har i fokus. Vart har jag min blick? Har jag dem på omständigheter och på saker som är runt omkring mig, då kan det ju ganska snabbt bli tufft och jobbigt och se jättenattsvart och mörkt ut. Men om jag fäster min blick på Jesus, om jag fäster min blick på Gud, då finns det ju ändå ett ljus. Sen kan ju det här som är runt omkring ändå vara ett mörker. Men att man har det där hoppet, det där som lyfter en.
Att lyfta blicken.
Mm.
Jag gjorde en övning i tacksamhet. Nu tar jag udden av dina fina ord här. För det är betydligt mer praktiskt. Mm. Jag bodde här som värd någon vecka efter midsommar. Och så bodde jag här själv. För det behövde jag som jag har mått. Så låg jag ensam i ett sovrum där i föreståndarbostaden. Och det var inte bara jag, utan det var också en osynlig mygga. Ni vet, en sån här som piper. Men den syns inte. Jag tände lampan några gånger och försökte se den. Och det var ju helt omöjligt. Men ni vet ju hur det går att sova. Du vet, när man har en mygga som piper. Men då tänkte jag, för jag kände ju höll på att varva upp och liksom bli lite irriterad på den där myggan. Men då vände jag och så tänkte jag, men tack att det bara är en mygga. Och tack för att jag sover inomhus.
Mm.
Och tack för att vi inte har malaria i Sverige.
Mm.
Och så kunde jag som ignorera den där myggan. Och sen kunde jag somna.
Ja.
Ja.
Ja, det var jättebra övning.
Jätteenkel. Så det finns alltid någonting att tacka för.
Ja.
I alla omständigheter.
Mm. Har du någonting från ditt liv förutom det här största vittnesbördet, tänker jag, att du liksom fick ta emot Jesus och Gud i ditt liv? Har du något annat vittnesbörd som du vill dela? Antingen som du har bevittnat själv eller som har hänt i ditt eget liv?
Att vi fick barn var ju ett under.
Mm.
Det var en väldigt liten chans enligt utredningen på, vad heter det då? Ja, men på sjukhuset där man utreder i alla fall barnlöshet. Det var ju en mikroskopisk chans. Det var ju inte en på 10 000, det var ju betydligt mindre. Ja, så man föreslog ju då provrörsbefruktning. För det hade ju gått ändå 3 år kanske. Det vart ju inga barn. Ja, det där kändes ju läskigt med hormoner och sprutor och allt man ska göra. Så vi bad att vi skulle, efter utredningen då på sjukhuset, så bad vi än mer helhjärtat att vi skulle få bli föräldrar. Och det var många runt omkring, farmor då och så där, som bad. Och så blev ju Irma till då. Så att hon är ett bönesvar. Verkligen. Och sen kom Isak.
Mm.
Helt underbart. För egentligen skulle det inte gå på naturlig väg. Men det var det gjorde. Så vi avvaktade med den här IVF-befruktningen.
Mm.
Sen var det en ganska rolig grej som jag berättade för Nanne. När vi sprang på stan bara förra veckan. Det här var i våras eller vintras. Det var innan vår Isak konfirmeras i alla fall. Han har alltid haft ett Jesus hjärta och varit nära Jesus och gärna läst bibelberättelser. Så att jag tänker att ja, men Jesus bor i hans hjärta, fast han säger inte så mycket, han är ganska tyst. Då hade han skolnyckel till skåpet på skolan, hade varit borta i 2 dagar. I 2 dagar hade han letat överallt. Så till slut, så måndag, tisdag när han letar, så till slut på tisdag eftermiddag så säger han det till mig. Och jag tror han kanske var liksom rädd att jag skulle bara säga, men har du slarvat bort den? Eller ja, det var lite jobbigt att be om hjälp. Ja. Men till slut så, då var han ju desperat när han faktiskt kom och sa, jag vet inte, vad kan den vara? Så jag frågar, har du letat där? Har du letat mellan dynorna i soffan? Har du tittat i baksätet i bilen? Har du kollat överallt? Har du kollat i din säng, bakom sängen, i byxfickan? Ja, men ni vet, nycklar kan ju vara var som helst. Ja, han hade kollat överallt. Ja, men då gick vi upp i hans rum. Vi drog fram sängen, lyfte på madrassen, tog ur alla lakan. Ja, men ni vet, riktigt grundligt. Och garderoben och byxor och klädesplagg. Och hittade ju ingen nyckel. Så då sa jag till Isak, men Isak, ska vi be att vi hittar nyckeln? Ja, det var han ju direkt med på. Det här är en gudsman. Så vi satte oss där på hans sängkant och knäppte händerna. Och jag fick be att vi skulle hitta den här nyckeln. För det var besvärligt för Isak att vara utan nyckel. Ja, så var det klart. Och så klev jag ner från sängen och lyfte på en tröja som låg mitt på golvet. Som vi hade flyttat flera gånger tyckte vi. Och så ligger nyckeln där. Alltså vi hade ju hållit på där i rummet en timme. Och så låg nyckeln där. Och vi skrattade och så sa jag till Isak, nu måste vi tacka och be. Ja, säger han. Och så fick vi bara knäppa händerna. Så enkelt. Mm. Och vilket häftigt vittnesbörd för han om bön. Det är inte alltid de stora sakerna. Det hjälper att vi pratar om Jesus med våra barn. Det är ju ni jättehärliga på. Det var så roligt att se Lea, hon dansa här medan du sjöng. Och de är verkligen med i det kristna livet. Härligt.
Ja, men där tänker jag att vi, alltså, ja, det står ju också uttryckligen i Bibeln att vi ska bli som barn för att komma in i himmelriket. Men på något sätt, det känns som att de har ju liksom inga begränsningar när det gäller vem Gud är eller vad han kan göra. Eller, alltså, där är allting bara, jaha, okej. Okay. Jag menar, de har sina fantasilekar och allt möjligt. Och, ja, men det är klart att Gud kan göra vad som helst. Och han, ja, finns med hela tiden. Så jag, med Lea, hon älskar ju att prata. Och vi kan ju prata om allt möjligt. Och det känns som att det, allting är bara helt självklart. Det är liksom, Gud han finns och hon pratar med honom och man ska be till honom om det händer något. Och det är liksom, ja. Och jag tycker det är uppmuntrande att se barn och hur de är och umgås med Gud. För på något sätt så kan det liksom vidga den här boxen som vi ofta stoppar honom in i. Liksom. Att man kan se någonting mer.
Jag tänker om vi verkligen skulle anamma att för Gud är allting möjligt.
Mm.
Det är väl någonstans där barnen är, tänker jag.
Ja.
För oss är det mer liksom att för Gud är allting möjligt, men...
Förutom det här. Och det här.
Det tror jag.
Ja. Nu tog du upp det lite här i inledningen också om alfagruppen och sådär som ligger dig varmt om hjärtat. Men finns det något annat som... Ja, om det finns liksom någon dröm eller någon vision eller någonting, ja, något annat som du känner så här, det här tycker jag är viktigt.
Jag tänker att jag har hittat en uppgift, absolut, där de gåvor jag har fått kommer på plats eller kommer till användning just där.
Mm.
Så tänker jag. Sen eftersom jag inte har mått bra på mitt jobb så tittar jag på andra jobb. Jag tittar på att kanske utbilda mig. 46 är ju ingen ålder. Jag kan ju läsa några år. Och det känns jättespännande. För där är ju Gud med i mina funderingar och tankar. Och vad det kan mynna ut i, det vet jag inte. Men det skulle kunna komma en kallelse. Och det behöver inte vara inom kyrkan utan att hamna på rätt plats helt enkelt.
Mm.
Jag är ingen bönemänniska men jag är bra på att prata. Så det är någonting åt det hållet.
Mm.
Men Gud får gärna vara ganska tydlig.
Ja.
Jag tror att är det så att jag söker en utbildning eller det är något jobb på gång då kommer jag kanske att göra som Gideon som gick och ut och la ullen på marken. Ja. Och så måste du upprepa, så är det verkligen det här? Ungefär som när Gud fick verkligen ta mig i nackskinnet fram till altaringen för att be. Så gärna så tydligt. Tack.
Jag har ganska nyss läst just om det här med i domarboken. Jag har ju hört det förut, men jag tycker det var så kul den här gången. Jag bara, men, ja, så här får vi faktiskt göra om vi vill. Vi kan liksom... pressa Gud lite extra bara för att jag tänker det att ja, men han vill ju tala till oss hela tiden tänker jag Så om vi verkligen frågar och verkligen på djupet av vårt hjärta liksom, är det här eller inte?
Men det är väldigt lätt att vara upptagen av sitt eget och det som är runt omkring och det som händer, jobb och familj och vänner som man ska hinna umgås med och det ska göras en massa saker. Och jag tycker inte det är alldeles lätt att ha det där lyssnande örat att stanna upp.
Mm.
Det har blivit annorlunda sommar när jag var hemma och var ute i skogen och suttit på ett berg varenda dag.
Mm.
Jag är så glad att jag har ett sådant här sittunderlag, annars vet jag inte hur rumpan ska jag se ut. Det är ganska hårt. Men där får man ju liksom verkligen tid att lyssna och tänka.
Mm.
Det är fantastiskt.
Mm.
Men när vardagen rusar på, jag i alla fall, måste ju verkligen ta med tiden.
Mm.
Jag kommer ju aldrig att låta det bli som det har varit, som gjorde mig sjuk. Men det gäller att tänka på det. Det gör inte sig själv. Inte för mig i alla fall. Det kanske, du kanske har den här.
Inte för mig heller. Jag vet inte. Det kanske finns någon här som är bra på det där.
Stanna och lyssna in.
Ja, det krävs ju kanske inte så mycket heller, men att man tar en stund nu och då, eller att man tar i alla fall en stund per dag där man verkligen stillar sig.
Morgon är bra.
Ja, morgon är bra.
Ja, jättebra.
Finns det någon person som har fått betyda något särskilt för din tro? Nu har du nämnt din man till exempel.
Mm. Det är han som har betytt mest.
Ja.
Sen hade vi ju Birgitta Sjöström Asa som pastor under en period.
Mm.
Jag tycker jag lärde mig mycket av undervisningen.
Mm.
Det var rakt, det var rappt, det var Jesusfokuserat. Och KG förstås. Innan jag var kristen så hängde jag ju ibland med på ungdomssamlingar. När de här Bredbyungdomarna sa, ja men vi kör ändå förbi, vi kommer och hämtar. Bara, ja, det är roliga människor där i alla fall, så jag hänger väl på det. Och då var ju KG ungdomspastor eller pastor, jag vet inte. Men.
Mm.
Och han satte ju avtryck. Så mycket undervisning.
Mm.
Samtal. Jag gick bibelskola på Glimåkra. När jag hade varit kristen ett år ungefär. Och där hade vi en lärare. En präst som hette Anders. Nu tar jag på efternamnet. Som bodde in till i Broby. Som hade oss i Gamla testamentet. Och lyckades göra det intressant. Han var också fantastisk. Och jag tänker att alla de här har gemensamt att de ser människor. Och de är intresserade.
Mm.
Det handlar inte om att leverera en predikan eller en undervisning. Utan man vill verkligen att människor ska förstå. Man bryr sig om. Så tänker jag att de här har varit alla tre.
Har du något tips till mig och till alla som sitter här? Någon bra musik? Du sa att du lyssnar gärna mycket på lovsång. Eller någon bok? Någon särskilt bibelställe? Eller ja, film? Eller någonting?
På YouTube finns det en musikvideo som jag en gång visade på en gudstjänst på EFS Gullänget. Han som har gjort den heter Brian Dorkson. Antingen amerikan eller kanadensare. Låten heter The River. Och det är inte jättebra kvalitet på inspelningen. Men det är naturbilder om just vatten. Att jag behöver gå till den här forsen. Och bli sköldren. Komma och rena mig. Komma och gör mig hel. Och så slutar med. Come and join us. Kom, följ med. Till vattnet. Där hittar du friden. Och den är jätte, jättefin. The River. Mm. Brian Dorkson. Sen har jag ju, när jag inte har mått bra sista året så där, har jag inte läst så många böcker. Men jag har läst en. Och den bara råkade dyka upp. Jag höll på att söka efter någonting. Googla jag mötte Jesus. Och då fanns det en bok med den titeln. Det var inte den jag var ute efter. Men då köpte jag den på bokhandeln. Tänkte jag, vad spännande. Då är det en danska, en journalist som heter Charlotte Rørth. R-U-R-T-H. Och den kom ut på svenska bara precis när jag köpte den i vintras. Hon var ateist, agnostiker. Hon var inte uppvuxen i någon kristen familj. Respekterade de som hade en tro, men var själv inte intresserad. Hon levde det här fattiga livet som jag är så glad att jag inte lever. Alltså, ingen andlighet, inget sånt. Men hon var ju journalist och var med på någon resa till Spanien. Om det var ett resereportage, det fattar jag inte. Och där i ett gammalt kapell från 1500-talet så möter hon faktiskt Jesus. Och det blev ju fysiskt. Han stod där. Hon var som fastfrusen i golvet. Hon kunde inte röra sig, men det var inte obehagligt. Utan hon stod där i ljuvlighet och såg Jesus och han talade till henne. Och vad ska man tro som agnostik? Hon bara, nu ska vi se. Går jag på någon psykofarmaka? Har jag tagit några andra droger? Har jag feber? Alltså försöka hitta de här. Och den här händelsen gör att hon börjar leta och leta och leta och undersöka och intervjua präster och katolska ledare. Och hon intervjuar alla möjliga. Och även någon sån här psykologer. Vad är det i hjärnan som kan göra att det här händer? Att man får en bild och hör en röst. Mm. Men det slutar ju med att hon hittar ju fram någonstans. Läs den. Den är bra. Jag mötte Jesus. Man måste tåla och höra lite teorier som ifrågasätter Gud. Men det kan ju komma från en medmänniska lika gärna. Och då har man ju övat sig i alla fall.
Ja, precis. Ja, men då tror jag att jag säger tack för idag. Om du inte kommer på något sånt här som du bara känner, det här vill jag dela.
Jag säger också tack.
Ja.
För idag. Kväll.
Och jag tänker att jag ska sluta med att sjunga en sång också. Jag tänker, jag har inte någon bibel, men jag får hitta min bibel här på min telefon. För den här sången är baserad på en text från Höga Visan. Och jag vet inte, för mig har det väl Höga Visan har känts som en lite så här, ja, det är ju en poetisk fin bok och sådär. Men den har, jag vet inte, förut har den inte, jag har inte liksom känt att det jag läser verkligen blir levande för mig. Men sen har jag men i olika, ja, i förbönstillfällen och i olika sammanhang fått några verser som, ja, andra människor har liksom, ja, men jag tror att det här är till dig eller sådär. Och på något sätt så har jag känt mer och mer att bara, ja, men det här är typ det som Gud har lagt på mitt hjärta, det som är viktigt för mig att förmedla till andra människor. Så då, jag tänker, nu har jag brukar ofta skriva sånger på svenska, men den här blev på engelska av någon anledning. Så jag tänkte bara att jag skulle läsa verserna på svenska först. Min vän börjar tala. Han säger till mig: res dig, min älskade, min sköna, och kom. Se, vintern är över. Regntiden är slut och förbi. Blommorna visar sig på marken. Sångens tid har kommit och turturduvans röst hörs i vårt land. Fikonträdets frukter rodnar, vinstockarna blommar och sprider sin doft. Res dig, min älskade, min sköna, och kom. Du, min duva i bergsklyftan, i klippväggens gömsle. Låt mig se ditt ansikte. Låt mig höra din röst, för din röst är ljuv och ditt ansikte skönt. Och det här tänker jag är just det som Gud på något sätt vill säga till oss alla. Han, Ofta så tror jag vi har lätt att gömma oss så där lite i den här bergsklyftan. Att vi inte... Ja, vi vågar inte komma precis som vi är. Vi vågar inte säga precis som vi känner. Men han längtar efter oss precis som vi är. Han längtar efter att höra precis hur vi har det. My darling, my beautiful one, and come with me. See, the winter is past. My dove in the clefts of the rock, in the hiding places on the mountain side. My darling, my beautiful one, and come with me. See, the winter is past. My dove in the clefts of the rock, in the hiding places on the mountain side. Show me your face, let me hear your voice. You are safe with me, 'cause I love you so. Show me your face, let me hear your voice. You are safe with me. My darling, my beautiful one, come with me. See, the winter is past. My dove in the clefts of the rock, in the hiding places on the mountain side. Show me your face, let me hear your voice. You are safe with me, 'cause I love you so. Show me your face, let me hear your voice. You are safe with me. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit de som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet. Amen.
Producerad av AN Ton.